Det var en natt för några år sedan, kanske var det 89 eller 90, som jag inte kunde somna och jag låg och lyssnade på kortvågsradion. Fick in Radio Moskvas engelska sändningar mitt in i ett program där programledaren redogjorde för en undersökning som man hade gjort i dåvarande Sovjetunionen, främst bland ungdomar. Och man hade frågat vilken person man trodde skulle ha störst inflytande i Sovjetunionen under 90-talet. Jag höll på att ramla ur sängen när jag hörde svaret. 63% hade svarat Jesus Kristus. Sen hade Gorbachev och några andra politiker fått några procent också. Men 63% av Sovjetunionens ungdomar hade svarat Jesus Kristus kommer att ha störst inflytande av alla personer under 90-talet. Vet du, det kan komma att visa sig att de hade alldeles rätt. Och då tänker jag inte bara på de väckelser som nu går fram över det forna Sovjetunionen, utan jag tänker på den sanningen som innebär att inte bara det forna Sovjetunionen utan hela världen ska beröras av en person, Jesus Kristus. Vill vi nu, inte minst i adventstid, lyfta fram den i särklass viktigaste ur alla avseenden mest revolutionerande händelsen som framtiden bär i sitt sköte? Världshistorien har aldrig bevittnat någonting liknande. Det handlar om just den konungen som vi har besjungit här idag. För att minnas hans intåg i Jerusalem för snart 2000 år sedan, när han kom nedridande efter Olivbergets sluttningar mot Jerusalem på en arbetsåsninnas fåle, en lånad fåle. Det handlar om honom som bara några dagar efter den händelsen kom stapplande ut ur samma stad med ett grovt, tungt kors lagt över sina sargade skuldror för att gå vägen till huvudskalleplatsen Golgata där han skulle avrättas. Det handlar om honom som därefter bara några timmar senare utkämpade sin dödskamp, övergiven av både människor och Gud, men som i dödsögonblicket triumferande kunde utropa: det är fullbordat. Det vill säga, grunden var lagd för syndernas förlåtelse för sådana som dig och mig, men samtidigt också för en helt ny världsordning. På anklagelseskriften över hans huvud hade Pilatus låtit skriva: Jesus av Nazaret, judarnas konung. Man tog ned honom från korset och man begravde honom i en klippgrav och rullade fram en stor sten framför ingången. Framtidens största händelse handlar om honom, därför att hans grav är tom allt sedan den tredje dagen. Tom därför att han uppstod igen ifrån de döda. Den är Jesus som hundratals miljoner människor idag erkänner som frälsare och herre. Han ska komma tillbaka. Jesus ska komma igen. Detta är ingen fanatisk förhoppning uttalad av religiösa svärmare. Detta är ett påstående som är uttalat av Jesu Kristi egna läppar. Och det är egentligen den enda logiska konsekvensen av hela hans frälsargärning. För Jesu försoningslidande och hans döduppståndelse har inte endast att göra med enskilda människors syndaförlåtelse och omvändelse, upprättelse, utan det har att göra med en hel världs återupprättelse, en hel jord, hela skapelsen. Och det är det som ska bli synligt den dag då Jesus kommer tillbaka. En grupp i en indianstam i nordvästra Kanada, en grupp indianer, kom en dag till sin missionär som hade fört evangeliet till dem, och de ställde följande fråga: vi har hört så mycket om vad Gud har gjort för oss. Nu skulle vi vilja höra vad han kommer att göra. Och det var en berättigad fråga, ty kristendomen är faktiskt bärare inte bara av världshistoriens största händelser i det förflutna, utan också av den i alla klasser högsta tänkbara händelse i framtiden. Vi firar jul, vi firar påsk, vi firar pingst och vi firar advent. Allt detta är givetvis mycket bra och riktigt. Men alla dessa högtider som jag just räknade upp handlar i huvudsak om vad Gud redan i Kristus har gjort. Det handlar om sådant som har hänt och som utgör grunden för vår frälsning, men också för en helt ny världsordning som skall komma. Varför firar vi inte denna oerhört stora sanning som Gud kommer att göra den dag då Jesus Kristus återinträder i historien för att bringa den till sitt slutliga mål, det mål som Gud har bestämt? Det är den dag som hela skapelsen längtar efter, står det, och ser fram emot. Den dag då Guds barn ska förhärligas och förgängelsens bojor ska lyftas av. Varför talar vi så lite om den dagen som heter vårt saliga hopps fullbordan och efter sin egen huvudperson kallas Jesu Kristi dag? Ändå läser vi i den apostoliska trosbekännelsen bland annat: han blev korsfäst, dödad och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vilken dag! Varför talar vi så tyst om Jesu andra tillkommelse? Jag vet att det har funnits osunda spekulationer vad gäller både tolkningar och försök att tidsange den här händelsen. Men budskapet om Jesu tillkommelse hör till den kristna trons härligaste och viktigaste sanningar. De många löftena som finns, över 300 bara i Nya testamentet, om Jesu tillkommelse borde enligt aposteln Petrus lysa för oss som en lampa i ett mörkt rum till dess dagen gryr och morgonstjärnan går upp i våra hjärtan. Jesus ska komma igen. När vi firar vår nattvard, som vi ska göra igen nästa söndag, så förkunnar vi hans försoningsdöd, som det heter, till dess han kommer. Då ska ingen mer nattvard behöva firas till hans åminnelse, till vi ska se honom sådan han är. Jesus ska komma igen. Mina vänner, mannen på åsnefålen ska ha det sista ordet i världshistorien. Han som under hosianna-ropen grät över Jerusalems andliga blindhet, men samtidigt yttrade profetiskt: ni ser mig inte mera förrän den dag då de av hjärtat och i tro skulle säga: välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Det ska ske. Och under hela det långa Matteus evangeliets 24 kapitel utvecklar Jesus sanningen om människosonens tillkommelse. Och det visar sig vara en händelse av sådan dignitet och omfattning att det har med hela världshistoriens avslutningsepok att göra. Tala om spännande framtidsvisioner. Bibeln är fylld av den varan. Hur kan vi hålla tyst om en sådan sanning? I Sivert Öholms program häromkvällen, Svar direkt, så var det en grupp sierskor på plats, eller spågummor, inbjudna, och man debatterade denna allt vanligare företeelsen i vårt svenska samhälle. Enligt en undersökning som har gjorts bland 500 ungdomar över hela Sverige så tror idag 25% av dem på astrologi och 50% tror på varsel och spådomar. Inte så konstigt att det råder högsäsong för sierskor och astrologer och spågummor. I TVZ sitter de där varje lördag eftermiddag för att svara på människors frågor om framtiden. Och de säger att de har ingått en magisk union med varandra, dessa sierskor. De förtäljer för svenska människor deras framtid. Och i radio och i tidningar blir det allt vanligare med denna typ av vidskepelse för att om möjligt skåda in i den okända framtiden. Till och med Saco anlitade Saida för att få veta hur det ska gå i valet nästa år. Kanske mer som ett underhållningsmoment, men ändå visade denna öppenhet som finns för den nyandliga världen. Ungdomar, företagare, affärsmän, ja till och med politiker står idag på kö, idag i kö hos spågummorna. Man vill så gärna veta någonting om framtiden för att veta hur man ska inordna sitt liv och för att ha någonting att hoppas på. Och enligt en religionspsykolog har undersökningar visat att 9 av 10 så kallade spådomar har visat sig vara felaktiga. Men det räcker tydligen med att 1 av 10 ska slå rätt och ska slå in för att man ska komma tillbaka och vilja veta mera och vilja veta mera. Men så säger Herren, din förlossare, han som danade dig redan i moderlivet. Jag, Herren, som ensam utspänner himmelen och utan någons hjälp bereder jorden. Jag är den som gör lögnprofeternas tecken om intet och gör spåmännen till dårar. De som avmäter himmelen och spanar i stjärnorna och var nymodad kungöra varifrån ditt öde ska komma. De är att likna vid strå som ska brännas upp, säger Herren, Jesaja 47. Men om sig själv säger Herren: jag är Gud och eljest ingen. Jag som i förväg förkunnar vad som komma skall och långt förut vad ännu ej har skett. Jag som säger: mitt rådslut skall gå i fullbordan och allt vad jag har talat, det skall jag göra. Jesus skall komma igen. Människan kan klara svåra umbärande, det har vi förstått. Men hon kan aldrig klara sig utan att ha något hopp. Någonting att hoppas på för morgondagen, för framtiden. Och det var heller aldrig meningen. Människan blev skapad för att leva som, inte för att leva som främling i den här världen, utan för att leva i en trygg gemenskap med sin skapare och ha ett mål och en mening med sitt liv. Men hon ville gå sin egen väg och blev därför hemlös och flyktig på jorden, utan Gud och utan hopp. Men Kristus kom in i människosläktets historia för att återge åt människan hennes trygghet och hennes hemort hos Gud. Gud är historiens Gud, den enda suveräna härskaren. Trygghet och kunskap som sökes utanför Gud, den är skör, den är falsk. Därför säger skriften: hos dig må icke finnas någon som befattar sig med trolldom eller teckentyderi eller svartkonst eller häxeri. Ingen som före har besvärjelseakter eller besvärjelsekonster. Ingen som frågar andar eller som är spåman eller som söker råd hos de döda. Till en styggelse för Herren är det som gör sådant. Istället uppmanas vi i samma kapitel, 5 Mosebok 18, att lyssna till den profet som Gud skulle sända, nämligen Jesus Kristus. Och han kom in i historien inte bara för att förändra enskilda människors liv, utan slutligen för att avgöra hela världshistoriens avslutning. Helt riktigt gläder vi oss över advent och den kommande julen. Tänk att Gud har kommit till oss. Tänk att han har kommit till oss i Jesus Kristus. Att ordet blev människa och tog sin boning ibland oss. Vilken sanning! Och självklart gläder vi också oss över och förundras över påskens livsavgörande händelse. Kristi seger över synd och död. Vi gläder oss idag över syndernas förlåtelse och den helige andes utgjutande. Men allt detta vore nästan meningslöst om inte den stora triumfens dag skulle komma, som heter Jesu Kristi dag. Den dag då han ska återinträda i människosläktets historia för att upprätta det Guds rike som han lade grunden till den gång han uppstod ifrån de döda och som är det yttersta målet för allt vad Gud har gjort i historien. Det var Jesus själv som lärde oss bedja: tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himlen, så också på jorden. Och Guds rike skall komma den dag då konungen kommer. Guds rike kan inte komma förrän konungen kommer. Och konungen skall komma. Ära vare Guds lamm. Kristi återkomst är nödvändig för att Guds löften skall fullbordas. Löftena om fred, löftena om rättfärdighet och rättvisa på jorden. Det som profeten Jesaja profeterade om redan på 700-talet före Kristus. Både om Jesu första och andra tillkommelse. Han talar om ett ljus som ska gå upp för folken. Han talar om en glädje som ska breda ut sig över jorden. Han talar om ett tillstånd av fred och frid. Hur ska det gå till? Jo, ett barn var det oss fött. En son blir oss given. Och på hans skuldror ska detta herradöme vila. Och hans namn ska vara underbar i råd. Väldig Gud, alltså en gudomlig person. Evig fader, ja, fridsfursten. Så ska herradömet vara stort och friden utan ände över Davids tron, över hans rike. Så ska det befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och för evig tid, säger Herren. På 500-talet före Kristus får profeten Daniel där borta i babyloniska fångenskapen se en syn som handlar om de stolta och aggressiva och vilddjurslika människoväldernas uppkomst och slutliga fall. Då när den avgörande scenförändringen i historien äger rum, den dag då Jesus Kristus kommer tillbaka. Och Daniel skriver: sedan fick jag i min syn om natten se hur en som liknade en människoson komma med himmelens skyar. Och åt honom gavs välde och ära och rike, och alla folk och stammar och tungomål måste tjäna honom. Och hans välde är ett evigt välde som inte ska tagas ifrån honom. Hans rike ska aldrig förstöras. Löftena om den kommande Messias var förknippade med löftena om Guds eviga rike. Var det då så konstigt att lärjungarna frågade Jesus någon dag efter det att han hade ridit in i Jerusalem: mästare, säg oss, när ska det här hända? Och vad blir tecknet för din återkomst och för tidens slut? Och det är då som Jesus börjar den fängslande beskrivningen av det som ska känneteckna hans ankomst och föregå hans ankomst. Han varnar för falska messias gestalter som ska uppstå, om stridslarm och krigsrykten och folkresningar, hungersnöd och jordbävningar, förföljelser mot de kristna, falska profeter, ökad laglöshet och svalnad kärlek människor emellan. Men också om budskapet som ska förkunnas utöver en hel värld och bli till ett vittnesbörd för alla folk. Det ska bli en tid också av svåra lidanden och av kosmiska tecken och omvälvningar. Men då, säger Herren Jesus Kristus, då ska människosonens tecken synas på himlen, och då ska alla jordens stammar höja klagorop, och man ska få se människosonen komma på himmelens skyar i stor makt och härlighet. Jesus ska komma igen. Och det ska ni veta, säger aposteln Paulus, att på den tiden, på den yttersta tiden, så ska människor tänka bara på sig själva och på pengar. De blir skrytsamma, högmodiga, fräcka, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, ogudaktiga, kärlekslösa, oförsonliga, fulla av förtal, obehärskade, våldsamma, främmande för allt gott, svekfulla, hänsynslösa och inbilska, älska njutningar mer än Gud. De ska bära fromhetens mask, men inte vilja veta av dess kraft. Men Jesus säger i sitt avskedstal till lärjungarna: känn ingen oro. Tro på Gud. Tro också på mig. I min faders hus är många boningar. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort för att bereda plats för er, så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni ska vara där jag är. Jesus ska komma tillbaka. Och när lärjungarna på himmelsfärdens dag stod där och skådade efter honom som försvann bland skyarna, så står plötsligt ett par änglar vid deras sida och säger: Galileiska män, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma tillbaka just som ni har sett honom fara upp till himlen. Jesus ska komma tillbaka, och hans återkomst ska vara historisk, verklig och synlig för alla folk. Ingen vet när han kommer, och allt som tiden går och ingenting händer, så ter sig tanken på hans återkomst allt svårare och allt mera overklig kanske. Men redan aposteln Petrus förvarnar om detta i sitt andra brev när han säger: i de sista dagarna kommer det hånare som styrs av sina egna begär och som hånar er och frågar: hur blir det egentligen med löftet om hans ankomst? Våra fäder har redan dött och allt är som det var sedan världens begynnelse. Men det är inte så som många menar, säger Petrus, att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull. Han dröjer för din skull om du idag fortfarande är främling för hans nåd. Han dröjer för att så många som möjligt ska få möjlighet och tid att omvända sig. För Kristi återkomst blir nämligen en domens dag. En domens dag över all synd och orättfärdighet. Men Gud vill hellre nåd. Därför väntar han också på dig. Kan du tänka dig denna oerhörda tanke? Om det nu är så med dig att du ännu är främling för Guds nåd, så dröjer alltså han som är universums konung och herre. Han dröjer med sitt triumferande intåg i den här världen för att om möjligt också du skulle få tid att omvända dig och börja älska hans tillkommelse. Men en dag skall han komma till outsäglig och otroligt stor glädje för alla dem som tillhör honom. Men, står det, till ångest för dem som då måste möta honom som sin domare. Jag önskar att jag inte skulle behöva läsa detta, men det står faktiskt i Uppenbarelseboken: se, han kommer, och varje öga ska se honom, också de som har genomborrat honom. Och alla jordens stammar ska brista ut i klagan för hans skull. Jag är A och O, begynnelsen och änden, säger Herren. Han som är och som var och som kommer, allhärskaren. Och i glansen av hans härlighet och makt ska många av jordens invånare bli pinsamt medvetna om sin egen syndfullhet och med sitt avstånd till Gud och i sitt oförsonade tillstånd. Nu är det en annan Kristus, mina vänner, än den som vi sjungit om här idag. Inte en annan, men en annorlunda, ska jag säga, än den som saktmodigt och ödmjukt med tårarna rinnande ner för sina kinder kom ridande in i Jerusalem den här dagen på åsnefålen. Nu är det en annan Jesus än honom som han tryckte ner törnekronan på så att blodet blandade sig med spottet som han hade spottat på hans kinder. Jag såg himlen öppen, säger Johannes, och se en vit häst, och han som satt på den kallas trovärdig och sann. Och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor, och på huvudet bar han många kronor. Och på honom var ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. Och han var klädd i en mantel som har doppats i blod. Och hans namn är Guds ord. Och han har ett namn skrivet också på manteln. Där står det: konungarnas konung och herrarnas herre. Nu kommer han för att utverka Guds stränga dom. Det var han som låg där i Betlehems krubban en gång. Det var han som med sina händer arbetade största delen av sitt liv i en snickarverkstad i Nasaret. Det var han som talade till oss som ingen människa någonsin har talat. Det var han som älskade oss. Ja, älskade oss till döden. Det är han som har stått där med sina utsträckta händer så länge och väntat på dig. Varför? Varför har du ännu inte kommit till honom? Varför låter du honom vänta? Vad ska du svara på den dag han kommer? Vilken ursäkt ska kunna vara hållbar? Jesu andra tillkommelse är lika säker som hans första tillkommelse. Då han kom som Guds lamm, han ska också komma som lejonet av judastam, som konungen, som domaren. Och denna sanning är inte ämnad att skapa förvirring eller att skrämma någon, utan för att inspirera och glädja dem som mitt i en trasig värld valt att följa segerfursten från Golgata och som längtar efter att hans rike ska komma också över Göteborg. Och därför är de upptagna med att bedja denna bön och försöka göra hans vilja i sina liv. Ty de vill att han ska känna sig välkommen den dag han väljer att komma. Därför säger Petrus, när ni nu ser allt detta gå mot sin upplösning, för det gör det faktiskt. Himmel och jord ska inte bestå. När ni ser det gå mot sin upplösning, då måste ni leva heligt. Då måste ni leva heligt och fromt på alla sätt, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar hans ankomst. Tyvärr ska människosonens dagar kännetecknas av samma bekymmerslöshet som rådde bland människorna på Noas tid, då man åt och drack, gifte sig och blev bortgift. Ända till den dag då Noa gick in i arken och floden kom. Så blir det, säger Jesus, vid människosonens tillkommelse. C.S. Lewis har sagt att tanken på Kristi återkomst är ovälkommen därför att den slår sönder miljontals människors planeringar och drömmar. Slår sanningen om Jesu Kristi snara tillkommelse sönder någonting av dina drömmar och planer? Får han komma? Skulle det störa din livsrytm, ditt sätt att leva, din tanke på framtiden? Min vän, det kanske går att komma förbi Jesus under livet här på jorden. Det kanske går att komma förbi honom till och med i advents- och jultid. Det stannar ju så lätt vid den yttre stämningen, vid sången, musiken, vid maten och julklapparna och ljusen. Visst får han ligga där i sin krubba några veckor om året, bara det inte stör dig. Men en dag ska han stå där alldeles framför dig, ja, framför varje människa. Och det är inför honom du och jag ska avlägga räkenskap för våra liv. Och Jesus sista ord i hela uppenbarelseboken, den sista boken i Nya testamentet, ljuder: ja, jag kommer snart. Och Johannes svarar: amen, kom Herre Jesus. Vill inte också du kunna säga det? Kom Herre Jesus. Vet du vad du då först måste säga? Kom in i mitt hjärta nu Jesus. Bli min frälsare från synd och död. Och du ska med glädje se fram emot den dag som snart ska randas. Jesus ska komma tillbaka och snart randas en dag så härlig och stor. För alla som älskar Gud, dess sol aldrig skyms där ej mörker det bor, och aldrig hörs klagans ljud. I ära och makt sin konung de ser, han kallar det sina hem. Ej avstånd, ej död, då skiljer det mer, ej synden mer plågar dem. Vi vet inte dag, vi vet inte stund, när gryningen inne är. Men likväl vi vet att på löftenas grund frälsningens dag är när. O härliga dag som randas för mig, o härliga mål på pilgrimmens stig. Min längtan, min blick, allt mer till dig drag, du härliga Jesu Kristi dag. Amen. Tack för detta underbara hopp, Herre, som vi får förkunna, som vi får samlas omkring i glädje och förundran, som vi får jubla över. Du skall komma tillbaka. Du ska inte lämna oss här i denna dödens värld och förgängelsen och tomheten och sargigheten och trasigheten. Du ska komma tillbaka. Och jag ber dig att ingen ska gå oberörd härifrån av denna sanning, utan att vi välkomnar dig nu i adventstid in i våra hjärtan. Kom, Herre Jesus, kom snart. Amen.